Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 188 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Den före detta doldisen som på sista tiden har setts i stora uppslag både här och där när hon uttalar sig som vd för tidningsappen Readly gästar nu veckans avsnitt av Karriärpodden. Det var i fjol som Maria Hedengren tog sig an uppgiften att få appen att växa och sedan dess har Readly blivit börsnoterat. Någonting som har gjort att ännu fler blickar har riktats mot företaget och mot Maria Hedengren. Hon berättar i det här avsnittet hur uppmärksamheten har påverkat henne, hur hennes karriär har utvecklats och tagit henne till den plats hon sitter på idag. Vi får ta del av hennes resa i tidigare roller som CFO för iSettle under den spännande tiden när de blev uppköpta av PayPal och från rollen som CFO på börsnoterade NetEnt. Nu får vi också ta del av hennes lärdomar som hon har sparat ner längs vägen och hur hon ser på sin roll som kollega och beslutsfattare. Maria berättar om orättvisa stunder i arbetslivet och hon suttit tyst. Någonting som hon efteråt ångrat. Men även hur hon idag använder sig av den kunskapen för att lyckas vara en så inkluderande ledare som möjligt. Här kommer nu avsnitt 188 med min gäst Maria Hedengren. Jag heter Eva Ekedal. Maria Hedengren, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Så kul att ha dig här.
Ja, jättekul att vara här.
Och du är inte bara här, utan du är ju överallt, håller jag på att säga. Man ser dig, du är verkligen i ropet nu.
Ja, så kanske man kan uttrycka det.
Men hur känns det att vara så här helt plötsligt, eller helt plötsligt, du har ju varit det tidigare också, men kanske väldigt mycket just nu?
Ja, det är väl både och skulle jag säga. Å ena sidan så är ju det är alltid jätteroligt att få möjlighet att prata om det jag älskar mest. Att göra vad Readly gör och vad vi håller på med och ledarskap och sådär. Så att det är ju jättekul att få kalla det jobbet. Men det är ju klart, det är lite annorlunda också att se sin bild så här stor uppslag i Dagens Industri med ibland inte alltid jättesmickrande rubriker har jag fått känna på. Mm. Så det har varit både ris och ros tror jag i media. Så det är en ny upplevelse för mig. Jag har varit lite av en doldis tidigare och det är först senaste året som det har börjat blir mer intressant att prata om och med mig, tror jag.
Ja, verkligen. Nu är du liksom en väldigt populär poddgäst. Så att vi pratade lite om det innan här nu, att du har varit med ganska många. Så att, men nu ska vi ha det bästa samtalet hittills.
Absolut.
Ja, nej, men det finns ju såklart många olika vinklingar man kan ha på ett sånt här samtal. Men du vet, jag är ju så här, jag vill allra mest ha ett samtal och försöka lära känna dig, vem du är och vad som ligger bakom din framgång och också din resa, både i med- och motgång.
Mm.
Så att vi kan inspirera fler till och kanske göra liknande resor. Mm. Det är det som är målet. Och då, Maria, då måste vi kanske börja från början ändå. Ska vi göra det?
I Värmland kanske.
Ska vi börja i Värmland?
Vi börjar i Värmland.
Ja, det gör vi. Det är en härlig del. Man blir, ja, man blir liksom
glad. Det är en sån här åldersgrej, tror jag. Att ju äldre jag blir, desto mer plockar jag fram värmländskan igen. Ja. Man orkar liksom inte anstränga sig, så att då låter det som om man är född, ja, på något sätt.
Ja, men det brukar en del prata om som jobbar med telefonförsäljning.
Ja.
Att det är perfekt att ha någon dialekt. Det är inte bra att vara stockholmare.
Nej,
liksom,
nej.
Utan man ska gärna ha någonting. Som då blir det liksom lättare att prata.
Ja.
Så att, ja, härligt.
Ja.
Men var i Värmland är det?
Karlstad, eller faktiskt, om man går ännu längre tillbaka i tiden, så har jag bott i Säffle.
Mm.
Lilla staden Säffle. Men det fanns väl ett trafikhus typ i hela samhället. Så att mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt när jag bara var 2 år. Och då flyttade jag och mamma till Säffle, för där bodde mormor och morfar.
Mm.
Så då fick hon mycket hjälp av dem och så. Och sen flyttade vi till Karlstad. Och det hela min uppväxt egentligen, tills jag började på universitetet.
Mm. Så det är där man kan hitta Marias tidiga...
Sus och dus-tiden.
Ja. Ja, när du tänker på din... så här, tidigare åren, vad tänker du då?
Jag tänker att det var en trygg uppväxt, omgiven av mycket goda vänner. Och jag bodde tillsammans med min mamma, var ju själv större delen av min uppväxt. Det var först när jag var i övre tonåren som hon gifte om sig. Så att, det var hon och jag mycket hemma och så mina vänner och... ja, men hon har varit en förebild på många sätt och alltid trott på mig och lyckats, tycker jag.
Mm, så hon har
mig
varit
att tro
riktig.
På liksom, mycket av mitt självförtroende, tror jag, kommer därifrån. Att hon uppmuntrade mig att lita på min egen förmåga. Liksom. Och det kanske är för att hon var tvungen att lita på sin förmåga, för hon var själv med mig. Och...
ja, för du har inte fler syskon.
Jag har en halvbror, men han dök upp i mitt liv först på senare tid.
Mm.
Så att jag växte upp som ensam barn.
Ja, ah, okej. Okay.
Mm.
Och duktig skolflicka då, kan man gissa,
ja,
eller?
Så var det.
Gissar jag det för? Ja, men
ja,
jag bara gjorde
nej,
det.
Nej, jag var nog en duktig flicka.
Mm.
Men jag tror många tjejer, statistiskt sett, var jag nog inte unik om det, tror jag.
Nej.
Utan gjorde mina läxor utan att bli tillsagd och pluggade och fick bra betyg och sådär.
Ja.
Mm.
Och det är ju ganska intressant det där med dina karriärval då. För då, hur gick det till? Vad var det som var roligast till att börja med i skolan och det du tänkte?
Ja, men det här är ju, jag har varit CFO och liksom inom finans i större delen av min karriär och började som revisor en gång i tiden. Men i vissa avseenden har jag kanske varit lite okonventionell, för att jag började ju som humanist. Språk, jag har alltid haft lätt för språk och att uttrycka mig på olika språk och ta efter dialekter och sådär. Så jag pluggade humanistiskt på gymnasiet och läste så här spanska, franska, grekiska, latin och så här.
Det gjorde jag med.
Ja, och sen så började jag på universitetet med att läsa franska i Göteborg.
Vad tänkte du då att du skulle...
Ja, jag vet inte. Jag var 17, tänkte jag. Nej, men sen när jag hade läst franska så tänkte jag, men vad ska jag göra med språket då? Vad ska bli när jag blir stor? Ska jag bli så här litteraturvetare? Eller vad ska jag med den här kunskapen? Ska jag fortsätta inom franska? Jag kunde inte riktigt förstå riktigt vad jag skulle göra med det. Och då hade jag som yngre jobbat, som så många gör, säkert inom hotell- och restaurangbranschen. Mycket jobbat extra och tänkt att ja, men jag gillade tempot och turistnäring och sådär. Så då tänkte jag att jag kanske ville ta mig an mer från ett så här managementperspektiv. Så då fanns det i Göteborg någonting så här hotell- och restaurangekonomi och så här. Eller internationella ekonomilinjen fanns det också. Då tänkte jag att då kan jag kanske få komma in på management, men ändå ta tillvara på mitt intresse och mina språkkunskaper. Så då började jag plugga på Handels i Göteborg och fastnade för ekonomi, redovisning, marknadsföring, organisation och sådana saker. Och när jag har funderat på efteråt, så här, hur kunde det bli så här?
Mm.
Så har jag kommit fram till att jag tror att språk, alltså siffror är ett språk för mig.
Mm.
Jag är liksom, nu ska jag blotta mig här så att jag är ingen så här matematisk geni. Jag
har inte tror man ju annars när man tittar
nej,
på det.
Nej, liksom. Jag är inte någon som sitter och liksom gör massa huvudräkning på svåra så här grejer och plockar fram miniräknaren på mobilen.
Mm. Mm.
Och men jag är väldigt analytisk och jag brukar kalla mig för the business whisperer ibland. Att siffrorna berättar hur businessen mår och vad vi behöver titta närmare på, förändra och vad det går bra och sådär. Så att det är väl den approachen, det här analytiska sinnet. Det är det när jag försöker analysera mina egna så här yrkesval och hur 17 det blev så här. Så tror jag det,
det var ju väldigt bra analys ändå. Jag för tror det är det handlar om. Så att man liksom språk, man behöver ju lägga till och man behöver förstå hur det hänger ihop det här också.
Ja.
Det är ju inte bara så här, åh, hon är bra på språk. Nej. Och sen... Ja, det var en jättespännande analys. Mm. Och sen blev det konsultsvängen där för dig?
Ja, jag blev revisor. Det var ju, och det gör de säkert fortfarande, vanligt att revisionsbyråer marknadsför sig mycket på universiteten. Och det var ju, om man inte riktigt vet exakt vad man ska göra, så det blir lite fortsättning på universitetet på något sätt, fast praktik. Mm. Det är ungefär som när läkarna ska göra AT-tjänst, liksom.
Mm. Mm.
Och då fanns det inte, det här var 94-95, det var lågkonjunktur och så här, det fanns inga jobb i Göteborg då.
Nej, för där hade du hamnat då. Ja,
ja, för jag pluggade på Handels i Göteborg.
Mm.
Så då fick jag jobb på revisionsbyrå i Stockholm istället. Så då satte jag mig på X2000, som det hette då, och flyttade till Stockholm. Och jag fick, jag får såna här bilder i huvudet, jag fick låna min mammas mobiltelefon. För jag hade ju ingen riktigt stans fast att bo. Så att, och det var en sån här gammal Motorola. Vet du vad jag menar? Så här viktelefon, gigantiskt. Med en liten så här antenn som man drog ut. Ja. Ja, så gammal är jag. Avslöjar min ålder här också. Nej, men det är härligt att tänka tillbaka på.
Känns ju verkligen som stenålder.
Mm. Men nu har jag bott här i Stockholm i 25 år.
Mm.
Så jag började på revisionsbyrå då i... Nästan 5 år var det väl. Och jag hann jobba i Chicago då under en tid också på huvudkontoret.
Just det, och det såg jag. Att det finns en... Där fick du praktisera språk lite mer då.
Ja.
I alla fall.
Mm. Nej, men det var superbra start. Man får ju se väldigt många olika typer av verksamheter.
Mm.
Och förstå ännu mer så analys och grundläggande ekonomistyrning och så.
Mm. Så det var en bra start?
Ja, det var det definitivt. Men efter ett tag så började jag känna att... Jag ville jobba mer långsiktigt på djupet med ett företag istället för att vara där några veckor om året och sen se massa saker som man skulle vilja hjälpa dem med att förändra och förbättra. Och då lämnar man något rekommendationsbrev och sen så, det var inte så jag ville jobba. Och en annan sak också, apropå varför jag sitter här och pratar och sådär, du och jag pratade lite om förebilder innan och vad som har... Förebilder har påverkat mig jättemycket i mina val. Och jag tror när det gäller inom revision, nu vet jag att revisionsbranschen har kommit längre än vad den gjorde då för 20 år sedan.
Mm.
Men då i alla fall så fanns det inga kvinnliga partners. Det kom in en kvinnlig partner på slutet, men hon var inte så synlig i organisationen. Så det var män i så här 50-årsåldern och som hade gjort samma sak. Var superduktiga och kompetenta naturligtvis. Jag har lärt jättemycket av dem. Så att, men jag kunde inte identifiera mig med 20 år till eller att hela min karriär skulle vara där. När det fanns inget jag kunde identifiera mig med.
Det är så sant det där, liksom, you can't be what you can't see.
Nej, så att det tror jag också var en avgörande faktor faktiskt. Hade det funnits förebilder, blandat kvinnor och män som kunde inspirera och uppmuntra och pusha, liksom, då kanske man hade stannat lite längre i alla fall, det vet jag inte. Men
de har kommit lite längre, men
De har kommit lite längre, men jag tror att de, liksom techbranschen, har mycket att göra. Så jag tänker inte kasta liksom glas i stenhus.
Nej, nej, det finns många som har bekymmer, men det är ju också så här, strukturerna och sånt som, som hindrar det där.
Ja.
Då gick du över till, är det nu det första chefsjobbet kommer?
Ja, när man jobbar på revisionsbyrå då har man ju ett ledaransvar, men det är någon form av kollektivt. Man har inga som är som ett eget team som bara rapporterar till dig.
Nej.
Men då blev jag ju CFO på en IT-konsult som heter Resco som låg på börsen på den tiden.
Mm. Ganska stora.
Ja, det var ju, när jag började var det 650 man, fanns i flera länder och var på shopping spree, köpte upp massa olika bolag. Det var ju de glada klackarna i taket.
Just det, det var de åren.
Dotcom och tiden.
Då var du där.
Då var jag där och jag var bara 30 år, mitt första CFO-jobb. Mm. Och,
hur var det?
Det var ju speciellt, måste jag säga. Det var ju bara kavla upp armarna, för det tog ju bara ett par månader. Så först skulle vi köpas av något franskt bolag och sen blev det inte så. Och sen kom ju dotcom-kraschen fullständigt och det påverkade ju Resco lika mycket som alla andra.
Mm.
Så att i flera år var det jäkligt tufft alltså. Fixa upp massor med folk i omgångar. Det var liksom nytt uppsägningsprogram vartannat kvartal. Och jag minns jag stod på scen inför alla medarbetare och bad dem sänka sina löner för att och refinansiera och hämta mera pengar och bråka med bankerna. Och, så det var en hård skola.
Ja, så här fick ditt ledarskap sättas på prov också.
Ja, verkligen.
När du tänker på dig då kontra idag som ledare, vad är det som har hänt?
Vet du, på den tiden var jag väldigt omogen som ledare. Jag tror inte jag såg att det var skillnad på att vara ledare och vara chef. Liksom. Jag tror då var det så här, att vara chef, det var liksom fördela arbetsuppgifter och se till att allting blir gjort. Tror jag. Jag försökte, men det var också det här med förebilder och inom revisionsbyrån, i alla fall på den tiden, var det ju väldigt så här, varje fredag så fick vi i våra fack så fick vi statistik på i rangordning vilka som hade mest debiterbara timmar och sådär liksom. Och det var sånt som
det satt i dig där på något
sätt. Så jag var nog hade mycket att lära på den tiden, tror jag.
Du har ramlat ner några poletter längs vägen.
Ja, absolut. Det tror jag.
Vad är hoppas den stora liksom, lärdomen ifrån den tiden?
Nej, men det är otroligt viktigt med laganda i de här situationerna när det är svårt. Att folk både kan känna så här, att man kan få trygghet, men också någon form av respi, att man jobbar ihop mot ett gemensamt mål och vi ska klara det. Så det gäller ju liksom att ingjuta mod hos folk och hopp och utan att mörka. Alltså det här balansen mellan transparens, men ändå, ja, men det är som mycket vi inom så här jobb och ledarskap, det är lite grann som så här äktenskap och sådär. Jag har ju själv gått in med skilsmässa till exempel. Så att barn ser ju på en. Det går inte att dölja liksom när det inte är bra i relationen. Men samtidigt så kan man ju inte stå och bråka öppet inför barnen liksom. Så att det gäller att vara lagom transparent och men ändå kunna vara någon form av trygghet och stabilitet liksom. Ja, och det är en svår balans. Det vet jag inte om jag fixar hela tiden. Men nej, det är någonting jag tänker på. Alvar.
Ja, men liksom var går gränsen av öppenhet och så?
Ja.
Mm.
Och sen nu när vi har börsnoterat också, då blir det ju ännu mer på prov, tror jag.
Verkligen.
Hur kan man vara transparent när vissa saker är insiderinformation och man inte får prata om det? Det är...
Men det har ju du fått träna på lite.
Ja, precis.
I olika sammanhang.
Ja.
Men om vi vandrar lite i CV-t, jag tränar ju på att inte vara rekryteringsmänniska nu och gå ner i varenda liten detalj i ditt CV som jag är väldigt nyfiken på. Men vi får hoppa lite, tycker jag. Och då hamnar vi ju på NetEnt också. Vi kanske måste ändå nämna den branschen också, som ju är... Såhär, det var inte helt sådär okontroversiellt att jobba i spelbranschen när du började där?
Nej, jag tror det har blivit mer kontroversiellt de senaste åren kanske än vad det var just då. NetEnt är ju en spelutvecklingsbolag, techbolag. Snabbväxande på den tiden. Nu har det förändrats i branschen. Det är ju inte bara NetEnt, utan hela branschen har ju saktat ner väsentligt.
Men då var det ganska
expansivt.
Då var
det väldigt expansivt. Växte med över 30% per år och väldigt hög lönsamhet och sådär. Det var ett jättehärligt bolag. Vi hade väldigt så här, jobbade mycket med företagskultur, ledarskap. Gjorde så, kunde verkligen investera i personal och i ledarna och sådär. Så att jag tror mycket av vad som är min grundplåt idag i fråga om värderingar och tankar kring vad som är gott ledarskap och vad som är en bra företagskultur och sådär väcktes under den tiden, tror jag.
Okay. Så kan du utveckla, vad var det som...
När jag började där så gjorde vi ett stort jobb att kamma igenom bolaget. Hur personalen upplevde kulturen och kombinerade det med vad vi trodde behövdes injiceras lite mer av. Det fanns element av lite olika saker som det händer när man växer snabbt och sådär. Att det kanske fanns så här att silo beteenden mellan olika team. Vi ville ingjuta så här, hur uppmuntrar man medarbetare att ge dem frihet men också ta ansvar. Att våga ta initiativ, våga säga vad man tycker. Högt i tak, men att man inte bara är där för att utmana och säga vad man tycker, utan att man ser sig själv som en del av lösningen och kliver in i matchen då. Så att det var ett... vi jobbade väldigt aktivt med företagskulturen under hela min tid där. Inte för att det var problematiskt, utan för att vi såg att det var väldigt viktig del av att fortsätta växa. Att uppmuntra vissa typer av beteenden som gjorde att vi inte skulle tappa tempo. Och det tror jag väldigt mycket på. Så jag tycker för mig är företagskultur, det är inte post-its eller att det ska vara mysigt att sitta och att man fikar och tycker det är härligt. Liksom. Utan företagskultur är ett väldigt konkret och väldigt viktigt verktyg i ledarskapet för att säkerställa ökad tillväxt. Det är klart att i botten måste man ha en god affärsidé och en efterfrågan på marknaden och sådär. Men när företag börjar växa, expandera, anställa mer människor, kanske fler kontor i världen och sådär, då är det ganska lätt att man trillar in i att försöka då kontrollera verksamheten genom att sätta mycket så här hierarkiska strukturer och policies och procedures för att hålla ihop det. Istället för att jobba... Det kan upplevas att det går fort på kort sikt, men på sikt så saktar det ner företaget, upplever jag.
När man börjar med det?
Ja, precis. Därför att om du istället jobbar lite på längre sikt genom att ge medarbetarna egna insikter i vad strategi och mål är och våga fatta egna beslut och lita på att du har ju lagt ner massor med tid och energi på att rekrytera de här människorna, men bara och säkerställa att de vet vilka prioriteringar som gäller och vad vi ska och varför. Och att lita på medarbetarnas förmåga att lösa det då tillsammans utan att allting måste gå upp till högsta ledningen hela tiden, för då börjar man tappa tempo, tror jag. Sånt jobbade vi mycket med där.
Så rätt. Och det här är ju det som många strävar efter idag. Eller det börjar ju liksom hända en hel del kring, även de stora bolagen som försöker efterlikna de här framgångsrika startup-tech-bolagen som vi ju liksom...
Så att jag var ju CFO, men jag tror en del inom bolaget såg mig nog kanske som någon form av CEO. Jag jobbade jättemycket, ansvarade för strategin, strategiprocessen. Jag var ansvarig för massa olika funktioner som man var mer operativ karaktär, jobbade mycket med geografisk expansion, med ledarskap, med kulturfrågor. Och det var väl då tanken växte också, att jag började känna, ska jag vara CFO resten av livet eller ska jag ta ett annat grepp?
Ett större grepp. Ja. Var det så du tänkte där?
Ja, det var det.
Och sen var du med om något som du själv har beskrivit som ett OS i CFO-jobbet innan det började. Ja.
Nej, men då, för då började jag tänka så här, men mitt nästa jobb kanske skulle jag testa om jag fixar att vara vd. Liksom.
Mm.
För jag började känna mig ganska klar med att vara ansvarig för finans. Apropå att siffrorna är ett språk för mig. Det är inte ett självändamål, för det, jag vill använda dem till att göra nytta. Och jag började känna på Netent efter så här 4-5 år att jag tror otroligt oerhört viktigt för sådana bolag att förmå tänka nytt hela tiden.
Mm.
Och då jag minns så väl, jag tänkte så här, men varför ska de komma och ändra på det där? Det funkar väl bra. Och då, det var liksom varningsklocka för mig att nej, men då ska inte jag vara här längre.
Mm.
Om jag har blivit så här kär i mina egna lösningar. Det är livsfarligt. Ja, det var ju bra.
Insiktsfullt ändå.
Nej, men jag tror inte att jobbar man i en snabbväxande verksamhet i en otroligt rörlig värld och sådär, då är det viktigt att man känner att man har förmåga att tänka nytt och tänka utanför lådan.
Mm.
Och, så när iSetter kontaktade mig då var det ju inte en vd-roll, utan då var det ju CFO-roll. Men då insåg jag att iSetter som bolag var ju superimponerad och inspirerad av, och skulle också göra sig redo för börsen och sådär. Så då kände jag att det där med vd, det får jag bli någon annan gång.
Mm. Jag tar det här först.
Ja, absolut.
ja. Så vad säger du om de åren då?
Ja, de var otroliga. Jag är så imponerad av iSettle och vad Magnus och Jakob skapade. Både i fråga om produkt och tänk kring det, men också vilka otroligt smarta, drivna människor de attraherade runt sig. Och superimponerande business verkligen. Men vi jobbade ju så in i baljan, naturligtvis.
Mm. Så det var det som var OS och att ta det till börsen?
Ja, och jag tror så här, OS också är att man kammar igenom hela bolaget.
Mm.
Det är alla grenarna. Det är verkligen så här multigrenssport. Allt från liksom se över styrelsen, vilka ledamöter är med ända upp i toppen liksom, och hur jobbar styrelsen, och ända ner till så här, hur attesterar vi fakturor och allt däremellan. Hur jobbar vi med produktutveckling? Vad har vi för IT-processer, utvecklingsprocessen? Hur checkar de in koden? Och, alltså man går igenom allt.
För att göra sig redo också.
För att göra sig redo. Mm. Och nej, men sen så hamnade jag i mycket situationer som jag aldrig hade varit med om.
Mm.
Hela investmentbanking-världen och hur det fungerar och när man ska göra IPO.
Mm.
Det var ju helt nytt för mig.
Och spännande det som
ja, det var otroligt lärorik. Men apropå kvinnor, det var ju väldigt ofta jag var ensam kvinna.
Ja, så var det.
Eller vi var två i ett hav av män. Och det kan jag tycka att det har de inte lyckats med.
Nej. Nej, men så är det ju med flera av de här techbolagen. Ja. Att det är där men, de
ja, så det är synd, det är synd tycker jag. Men återigen, tech, vi har svårt inom tech också att få bra balans, men jag tror investmentbankingvärlden har kommit ännu
ja, det har liksom inte hänt något där. Nej, jag vet att de har en riktig kamp med det där faktiskt. Men vi ska inte fördjupa oss i det.
Nej, men det var otroligt lärorikt, men otroligt tuff tid för oss alla, skulle jag vilja säga.
Ja, så händer det ju lite där på slutet, kan man säga då, med PayPal som kom in.
Ja, precis.
Ja.
Så
Och köpte
bolaget istället. Och det var ju en fantastiskt resultat av allt vi hade gjort.
Mm.
För att den transaktionen hade inte blivit av, och framförallt inte till det värdet om inte vi hade gjort allt det här jobbet innan.
Nej,
att ett amerikanskt bolag under SOX-regler och sådär.
Mm.
De hade aldrig vågat, tror jag, lägga ett sånt bud på iSettle om de inte kände sig väldigt trygga med att vi hade den där kvalitetsstampen.
Nej. Så bra erfarenhet att ha varit med om hela den här. Ja. Jag fattar varför du benämner det som ett OS nu.
Ja.
Och sen hände där du är nu.
Ja. Nej, men när PayPal köpte upp iSettle så blev ju jag... Ja, men jag blev ju redundant helt enkelt. Amerikanska bolag... Jag tror att nu är inte jag kvar på iSettle, har inte varit där på 1,5 år, så jag vet inte exakt hur det funkar idag. Men jag tror framförallt inom just stabsfunktioner som finans och sådär, så vill ju den typen av bolag ofta ha väldigt tajt kontroll. Och flera av mina team började rapportera direkt till personer uppe i USA istället. Mm. För de ville ha amerikanska chefer till alla de avdelningarna.
Mm.
Och jag såg inte riktigt vad jag skulle göra där med, liksom.
Nej.
Så att vi skildes åt på en väldigt positiv not, liksom. Jag tror det var inget kontroversiellt, liksom, att alla insåg att men nu har Marias jobb gjort här, liksom.
Mm.
Och då en av iSettles största ägare heter Zoo Capital, eller hette då innan förvärvet, och det är cleantech fond baserad i UK. De var också största aktieägare i Readly.
Mm.
Så när det blev klart att jag inte skulle vara kvar på iSettle, så frågade de mig om jag ville komma till Readly istället.
Mm. Och då blev det vd-rollen.
Och då blev det vd-rollen.
Yes!
Yes!
Så
jag tog en detour, liksom det, men nu blev det...
Ja, men det är ändå så här roligt att höra dig reflektera över att du hade tänkt det ganska mycket tidigare.
Ja.
Och ibland är det ju så, ibland måste man vara tålmodig och göra några till grejer innan det landar ner. Sådär.
Mm.
Men... Ja, och nu har du ju en superspännande resa, och jag vet att vi inte ska gå in allt för djupt på allting som händer där, för det är ju börsintroduktion som precis har skett.
Ja.
Men om du bara skulle säga så här, hur är livet på Readly?
Livet på Readly är väldigt kul, för att jag tror många av oss, eller hoppas alla gör det, men vi är väldigt så här... Det finns inget bra svenskt ord för purpose-driven.
Mm.
Alltså jag tror vi, de flesta av oss verkligen älskar magasin. Jag har alltid läst magasin och jag älskar tech och snabb tillväxt. Och att få liksom kombinera både ett personligt intresse med mitt jobb känns ju väldigt lyxigt. Och vi växer ju som det knakar, och det finns ju alltid lite för mycket att göra. Så att vi kämpar ju ibland med hur ska vi liksom hitta balansen mellan arbete och fritid och sådär.
Mm.
Men det,
vi har ju... Och ni växer så det knakar
också.
Mm.
Vi har ju ett mål att växa minst 30-35% per år då.
Mm.
Och vi har ju tagit in en rejäl påse pengar nu. Det var ju därför vi gjorde IPO bland annat. Då.
Mm.
Och de ska vi ju nu på ett bra sätt förvalta genom att investera i vår strategi.
Mm.
Så det känns väldigt, jag känner mig otroligt taggad.
Ja, jag förstår det. Då får du liksom bygga det här som du har varit med tidigare.
Ja.
Och får du göra efter lite mer eget huvud nu då?
Ja, och inte bara eget huvud. Alltså jag tror ju inte att mitt jobb är att vara den som fattar alla besluten. Utan jag tror ju väldigt mycket på lite svenskt ledarskapsstil kanske. Att ja, men om vi har rekryterat alla de här människorna, om jag har liksom varit med och rekryterat, vi har en superkompetent ledningsgrupp.
Mm.
Jag är inte den som är experten på marknadsföringen eller produktutvecklingen eller dataanalytikslösningarna eller vad det nu är för någonting. Utan de personerna som vi tillsammans, och mitt jobb är liksom att vara coachen.
Precis.
Så att vi skapar magi tillsammans. Vår mission är ju bring in the magic of magazines to the future.
Och ja, den har i alla fall kommit in i mina appar här.
Så det är bra.
Jag håller på och tränar på att inte bläddra i de glassiga magasinen, utan köra på iPad istället. Så jag tränar, och det går ganska bra. Men det är lite så här, för oss som är några år äldre, så jag tror att det tar lite längre tid innan man... Men det kommer att komma. Vi har ju inga dagstidningar längre i det här huset. Så,
nej.
Så snart så kommer det väl att bli även magasinen.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så himla kul att höra din historia, så då undrar man så här när jag sitter och tänker när du berättar. Vad är det som har varit absoluta höjdpunkterna so far? Om du inte får säga där du är nu.
Om jag inte får säga där nu? Men det finns ju mycket höjdpunkter. Självklart var ju PayPal-förvärvet på iSettle en höjdpunkt. Någon form av tvegad höjdpunkt, för vi hade ju ändå kämpat väldigt hårt för en IPO.
Mm.
Och jag tycker det blev enormt bra utkomst för iSettle, för iSettles aktieägare och för PayPal. Men det är klart att det har varit lite snopet också.
Ja, just det.
Men vad finns det mer för höjdpunkter?
Har du något exempel som dyker upp i ditt huvud när du liksom kände dig så där stark och på ett personligt plan?
Ja. Nej, men jag tror det var... En så här scen som spelas upp i mitt huvud, det är nog på NetEnt när vi jobbade med... Vi hade en heldags workshop kring målstyrning. Vi skulle rulla ut ett nytt koncept kring... Vad vi pratade om, det kallas för Four Disciplines of Execution, the Franklin Covey. Och vi hade gjort om det lite grann till vår egen take. Det heter Wild Important Goals, pratar man om där, WIGS. Mm. Och vi döpte om det till WINGS, Wildly Important NetEnt Goals. Så hade gjort egna loggor med vingar, att de här målen skulle ta oss. Liksom. Och så hade vi en hel dag med, det var 70 chefer. Det var så himla häftigt. Alla liksom verkligen var uppmärksamma och satt nästan på framkant på stolen. Och vi hade massa härliga diskussioner och... Det blev sån stämning så taket nästan lyfte.
Mm. Ja, härligt. Ja, det är skönt att tänka på såna här stunder när man ändå har haft som allra roligaste i arbetslivet. Ja. Jag ställer ganska ofta den här frågan till också till folk som vill liksom byta spår.
Ja.
Händer ju ofta att jag får sådana frågor och folk som vill ha hjälp då. Och då är det ganska bra att tänka på så, när har jag liksom känt den där riktiga glädjen kring.
Nej, men det säger väl kanske mycket om varför jag är vd, vad jag tror att mitt jobb är och vad jag tycker är roligt med det är att skapa den här, jag brukar prata om förlösa kraften liksom. Hur kan vi förlösa all det här initiativ, passion och egna drivkrafter mot ett gemensamt mål? Det tror jag är absolut väsentligt, det här att det är bara fåtal chefer i ledningsgruppen som är de som ska fatta varenda litet beslut och vet och kan allt och ska liksom bara fördela ut vad andra ska göra. Det tror jag, dels tror jag inte att medarbetarna tycker det är särskilt kul, men sen så tror jag också som sagt att det är ett sakta ner tempot och det, så att när man får de här, när man lyckas få de här effekterna. Man ser alla bara skiner upp och är taggade och kämpar mot samma mål.
Mm.
När man får sån så här laganda feeling, då... Mm.
Då går då du blir jag... spin också.
Ja, det gör.
Ja, vad härligt. Men då är det ju så att vi har ju oftast lite andra saker som har präglat oss till de vi är. Och ibland är det ju de där svåra stunderna som också dyker upp i vårt huvud.
Mm.
När vi ska prata om vad det är som har format oss som människor.
Ja.
Vad tänker du på då? Vad är det som har präglat dig mest utifrån den aspekten?
Ja, men det är ju massa grejer. Men det är klart, det som... Så präglar en väldigt mycket i livet, det är ju ens föräldrar naturligtvis.
Mm.
Och jag hade
du
en väldigt
upp med din mamma.
Ja, jag hade en väldigt frånvarande far. Och det är naturligtvis väldigt tufft för en liten flicka liksom, att bli övergiven av sin pappa och så där. Och kanske lite har gett mig vissa vilja att vilja bevisa mig, eller jag ska minsann visa dem, eller liksom... Mm. Att man vill ha bekräftelse och prestera och så här.
Mm.
Sen kan man ju säga att det har ju blivit en drivkraft som jag upplever som positiv. Men jag tror det självklart har det format mig.
Mm.
Och så växte upp med mamma då. Hon är ju en stor förebild i det här att hon fick mig att tro på att jag kan lösa precis vad som helst. Liksom jag landar med fötterna på marken. Så det tror jag har gett mig... mod att våga ta mig an nya roller, uppgifter, jobb och situationer som jag inte är säker på hur jag ska lösa i förväg. Liksom.
Minns du någonting ifrån hur det var?
Ja, men jag vet inte om jag har pratat om det här förut, men jag tror jag var 8 år. Jag var retad när jag var mindre, för att jag har asiatiskt påbrå. Min pappa kommer från Korea.
Mm.
Och då... var det några killar på gården som gillade att hacka på det och kalla mig för kines.
Mm.
Ja, men du vet här, mamma kines, pappa japan, stackars lilla barn och sånt där.
Oh.
Och det var ju liksom ingen grav mobbing sådär, att jag blev liksom slagen eller liksom inte vågade gå till skolan. Eller så, men det var liksom återkommande.
Mm.
Och så stod jag på innergården och vi bodde i så här lägenhetskomplex och de höll på där. Och då började jag skrika på mamma. För hon, balkongdörren var öppen. Och bara, mamma! Så jag skrek och skrek. Så till slut kom hon ut och så tittade hon. Och bedömde väl läget. Det var ingen som liksom slog mig eller något sånt där. Och så sa jag så här, de retar mig. Och så sa hon, Maja, det där löser du utmärkt själv. Säg åt dem bara vad du tycker om det där. Så vände hon sig om och gick. Och just i den sekunden så kände jag mig lite så här... tilltuffsad och övergiven av henne då. Liksom. Men jag har tänkt på det jätteofta och brukar prata om det också. Att jag tror att det var ett exempel på hur hon liksom systematiskt jobbade med mig, att jag skulle tro på min egen förmåga.
Smart.
Så att det var ju bara för mig att liksom käfta tillbaka. Så här, jag är inte kines, jag är halvkorean, sa jag då. Och vände på klacken och gick därifrån liksom. Så det har präglat mig väldigt mycket. Och jag brukar prata mycket med... Jag menar, så här, när man pratar om kvinnor och kvinnligt ledarskap och så här... Att våga. Jag tror att... Och jag har pratat med andra kvinnor om det här med duktig flicka. Vad kommer det ifrån och vad får det för effekter? Att många tjejer kanske får bekräftelse när de har presterat någonting.
Mm.
Men att... killar kanske inte ofta får höra, liksom får beröm när de har vågat någonting.
Mm.
Och då är det klart att då kanske man inte, om man vill ha bekräftelse som vi alla vill ha oftast, så då kanske man inte ger sig på saker som man inte vet att man behärskar. För man vill vara säker på att man kan leverera på det. Mm. Och det kan ju prägla i, jag menar, intervjusituationer och vilka typer av jobb man tar på sig och vilken vägval man gör.
Mm,
i livet.
Verkligen.
Mina killar kanske får en dunk i ryggen att ja, det går bättre nästa gång, men jäklar vad du liksom ansatsen var bra liksom.
Mm. Hur har du gjort med dina barn?
Ja, gud, ska vi
ska vi prata
om det alltså? Nej, jag vet inte.
För du har en
om jag lyckas. Jag har två barn. Jag har två söner, två underbara killar. De är 15 och 11.
Mm.
Och jag tänker på det här mycket, speciellt när de bråkar och sådär, att de ska försöka uppmuntra dem att lösa konflikterna direkt med varandra istället för att springa
för att gå in.
Men jag är nog en curling mamma tyvärr. Och jag brukar tänka på min egen mamma och önska att jag var lite mer som henne, men jag vet inte om jag lyckas hela tiden.
Man är bara människa i de där, men det är ganska intressant när man börjar liksom titta på sin egen, vad det är som har präglat den, sådär, lägga pusslet och sen så funderar man på vad man själv gör för typ repetitiva grejer. Och sen ibland gör man helt annorlunda också. Ja, men du, det där lät ju som en bra insikt. När fattade du det här? Att du, alltså att du kanske har fått med dig massa bra saker från det där, även om det
inte var... när fattade jag det här? Jag vet inte. Det är väl en gradvis insikt som har kommit under de senaste 10-5 åren, kanske. Ja.
Finns det mera så här nycklar som du har hittat i din uppväxt eller senare i livet som har varit betydelsefulla för dig?
Nej, jag vet inte. Vissa saker är man väl... kanske snarare varit symptom på någon form av gen jag har. Att jag är så jäkla envis och jag tror ganska uthållig. Jag ger inte upp. Och när jag var liten så red jag ju väldigt mycket. Och jag är inte jättestor idag, men då kan jag ju tänka dig, när jag var liten tjej på 10 år, jag var ju bara skinn och ben, liksom. Mm. Knappt synlig. Mm. Min mamma var ju själv med mig och vi hade inte så mycket pengar, så hon kunde ju inte köpa en egen häst till mig. Sådär, utan min lösning, jag älskade hästar, det var ju att jobba så mycket som möjligt i stallet, för då fick jag rida och ta hand om andras hästar och fick gratis lektioner och sådär.
Mm.
Så jag var ju i stallet jämt och hästarna var ju så 1,60-1,70 stora saker som bara så här öronen bakåt och sparkade och bittes och hoppade och redressyr och grejer och mockade hela dagarna. Och jag förstår idag när jag tänker tillbaka inte vad, hur orkade jag? Men jag tror jag är så jäkla envis, så jag ger inte upp. En form av uthållighet. Och ibland så när det händer ju saker titt som tätt när man bara känner att ja men gud, bakslag liksom.
Det är bara upp igen.
Det är bara upp igen. Faktiskt.
Men du, nu ska vi ta oss tillbaka till ledarskap, tänker jag.
Mm.
Därför att jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige. Och de är väldigt intresserade av att driva frågor kring jämställdhet och inkludering och inkluderande ledarskap. Så att de skickar med en fråga varje gång till min gäst som handlar om det. Och hur du, om du kan liksom exemplifiera vad inkluderande ledarskap betyder för dig?
Oj, det var en stor fråga. Jag brukar tänka på, kommer alla, får alla plats på något sätt i diskussionerna? Och hur, om man pratar på det här, pratar om jämställdhet till exempel, vilken dynamik har man i rummet och sådär? Det finns ju forskning som stöder det, och jag har hört folk som ger exempel på det också, att om man har en minoritet av ett kön i ett möte, ändrar att det är mest kvinnor eller mest män, och så har man ett par, en eller två av minoritetskönet i den gruppen, att det ofta skapas någon form av överdriven stereotyp beteende hos majoritetsgruppen. Och att det hämmar att folk vågar vara öppna och konstruktiva och blotta, att frågor som man har kanske, eller saker som man tycker behöver förbättras och förändras och sådär. Så att inkluderande ledarskap för mig handlar väl att på olika sätt skapa de bästa förutsättningarna för att få en öppen och bra dialog där alla fokuserar på att dela med sig och våga erkänna när man behöver hjälp eller någonting inte funkar, eller våga ställa frågor och sådär. Och jag tror att just könsbalans i grupperingar är ett sånt verktyg att skapa de bästa förutsättningarna för det, tror jag.
Verkligen. Kan du tänka på någon konkret situation när du själv antingen har varit i det här inkluderande ledarskapet själv, eller om du har varit i någon kontext när det har...
Alltså på senare tid så har jag väl ändå liksom... Det var en jämställd ledningsgrupp på Netten till exempel. Och iSettle var också flera kvinnor, kanske inte 50-50, men jag tror väl att det är mer att jag har hört andra exempel. Jag har nog inte själv fått suttit i den dynamiken och uppleva den så starkt, vilket ju har varit en förmån då. Men jag har ju också hört andra kvinnor som har väldigt egna exempel på när man har haft en, det var någon tjej, vet jag, på nätten så pratade om hur stor skillnad det var när de hade stand-ups. Och hon var den enda tjejen. Hur annorlunda diskussionen var jämfört med om det var flera tjejer i gruppen när de stod och diskuterade problemlösning och sådär. Hur det blev mycket mer konstruktivt och bra dialoger om det var mer balans mellan killar och tjejer.
Har du själv behövt liksom göra om eller tänka kring det här nu när du har jobbat i de här manliga strukturerna mellanåt? Har du tänkt någonting själv eller är du en sån där som kör på?
Alltså jag har nog varit en sån som kör på. Och det kan ju vara så här också, dels att jag har lite så här tunnelseende. Jag är en väldigt målfokuserad person och inte varit sån som liksom gått och tolkat in och plockat upp olika vibbar och kommentarer och sådär. Men sen så tror jag också att nu i efterhand har jag börjat reflektera mer över saker som hände när jag var yngre. Och då tänkte jag, fan, det där var inte okej.
Och då, när MeToo, när man börjar tänka på alla grejer som dyker upp, tror jag.
Alltså jag har inte varit utsatt för några grova grejer. Men tillräckligt så här grejer för att jag då känner mig väldigt obekväm. Och saker som har fastnat i minnet och som jag nu tänker så här, men herregud, varför ställde jag mig inte bara upp och sa, vad fan gör du?
Ja, varför gjorde man inte det?
Nej.
Tror du att vi gör det mera nu?
Jag hoppas det.
Det hoppas jag också.
Ja. Men sen så tänkte jag, vi pratade lite om det tidigare också, du och jag, att vad är manligt och kvinnligt? Och vad är, som kvinna ibland kan känna till, damned if you do, damned if you don't. Liksom. För att det finns ibland en förväntan att som kvinna så ska man representera någon form av mera mjukt, inkännande, inlyssnande ledarskap på något sätt. Och jag kanske inte är en sån person, utan jag kanske har varit mera så här rak och tydlig. Och sen säger jag inte att man inte kan vara både och, förstås. Men utan att liksom claima att jag har världens bästa självinsikt, så skulle jag gissa att det är inte alla som skulle placera mig i det här mjuka ledarskapsfacket. Liksom. Jag kanske har vissa drag av mera manligt det är för någonting. Och då kan man säga, ibland får ju män som är så här, omfamnar ett inlyssnande, EQ-drivet ledarskap, att de får mycket cred för det. Då är de så här extra bra ledare.
Just det.
Men kvinnor, ändå är man lite för mjuk och inlyssnande. Och är man inte det, utan kanske beter sig lite mer stereotypt manligt, ja, då är man någon form av bitch, eller då är det fel på en, på det sättet.
Ja, du beskriver det väldigt bra, tycker jag. Det är ju verkligen så. Jag menar, det finns ju många som vittnar om att man också hamnar i det där bitch-facket, liksom, om så fort man höjer rösten nästan. Eller är bara utan att le. Liksom. Det är ju också sådana grejer som många berättar om. Ja, hur ska vi komma ur det här då?
Ja, jag vet inte. Jag tycker det som ni håller på med, det här med att jobba med att synliggöra förebilder. Liksom att visa andra kvinnor, unga som gamla, att våga tro på sig själva och inspireras av andra människor. Eftersom jag själv har så påtagligt avsaknad av det i min början av min karriär, så tror jag det är en viktig grej att ingjuta mod och inspiration och hitta olika sätt att lyfta frågan och hjälpa, att kvinnor hjälper kvinnor, tror jag mycket på. Att vi inte ska konkurrera med varandra. Ibland funderar jag på, jag har inte forskat i det, men ibland undrar om det är lite så här genetiskt, att kvinnor ska slåss om männens gunst eller något för att, jag vet inte. Jag vet inte vad det är som gör att det ändå, jag tror det håller på att bli bättre, med att det funnits vissa missundsamhet kanske inom vissa falanger i alla fall, och kvinnliga.
Det gör det fortfarande, alltså jag stöter på det hela tiden.
Det är helt
tiden.
Sjukt, varför ska det vara så? Det måste vi sluta med.
Ja. Nej, men det är som att det fortfarande är så här kluster med det här är okej, vi är så här i den här gruppen.
Men sen så tror jag också så här, männen, tyvärr, det räcker inte bara att vi kvinnor stöttar varandra och pratar om det. Jämlikhet är liksom en, det är inte en kvinnofråga. Det är en allmän företagsledningsfråga. Det är en styrelsefråga, det är en ledarskapsfråga, det är en samhällsfråga. Om bara hälften av samhället kämpar för det så kommer det ju inte att hända. Och här tycker jag också att kapitalet har ett enormt ansvar.
Verkligen.
Jag blev så glad när jag hörde att 7:e AP-fonden till exempel stämde och vann, eller jag vet inte exakt vad legala statusen var, men att de kämpade för att Google skulle bli mer aktiva, att förebygga trakasserier och såna här grejer.
Det behövs ett annat ställningstagande från ägarleden och alla.
Ja.
Det tror jag också verkligen. Vi kämpar jättemycket med det. Och också det här, precis som du säger, att det är verkligen inte bara... För några år sedan så liksom kanske skulle ha räckt att skapa... Så här, man trodde att det räckte. Ja, men det finns ju ett kvinnligt nätverk här på företaget. Mm. Så att det, vi men jobbar det med den här frågan. Typ.
Ja, men och det är inte att man ska göra kvinnorna en tjänst. Utan det handlar ju om hur driver man lönsamma, framgångsrika företag. Jag vet inte hur många studier det finns som tyder på att... kvinnligt ledarskap leder till mer innovation, bättre lönsamhet, bättre tillväxt. Så det finns ju inga så här charity-skäl för en investerare att bry sig om de här frågorna. Det borde vara en hygienfaktor, lika väl som att prata om user metrics och path to profitability och sådär.
Ja, nej, men det är på riktigt nu, tycker jag, många röster som höjs på ett lite annorlunda sätt också.
Ja.
Att vi får sluta vara så liksom tillrättalagda i de här frågorna, utan nu är det lite grann att man får göra sig obekväm också i ett antal. Therese Lundstedt som skrev, hon har varit med här i podden, men hon skrev en jättebra inlägg igår på, som jag läste på LinkedIn, som, där hon verkligen ryter till om att vi måste också våga vara obekväma i ett antal situationer när vi annars är så här, ja, att man lägger lite locket på.
Nej, men det här, jag läste ju intressanta artiklar i nyligen som har belyst det här grejen också i media, hur kvinnliga och manliga så här, entreprenörer och grundare får olika typer av frågor av investerare när de ska resa kapital.
Mm.
Så det finns så mycket.
Och den är ju, den finns ju liksom forskning på också.
Ja.
Ja, men du, det här är ju jättintressant
samtal. Det här kan vi prata
och vi
om
kan
länge.
Prata om hur länge som helst. Men jag tänkte att vi ska börja summera nu.
Ja.
Och Maria, då skulle jag så här, tror att du kan ge så här, alltid slutar med några råd, men det är ändå ganska bra om du skulle så här, skicka med grejer av det du har lyckats hittills i livet då. Burit med dig i form av erfarenheter och lärdomar. Vad är det du vill skicka med till andra?
Nej, men jag brukar prata mycket om mod. Att våga ta sig an roller eller uppgifter eller nytt jobb som du måste inte behärska det till 100%. Och man är ju aldrig ensam. Så att våga ta hjälp. Man inte behöver vara den som kan och vet allt, utan att man har insikten om att man inte kan och vet allt och då faktiskt involverar kompetenta människor som hjälper en att uppnå det gemensamma målet. Så, att,
ta hjälp
och våga tro på dig själv, och så brukar jag säga, men vad är det värsta som kan hända om det misslyckas? Ja, men som vd är man ju ständigt så här, man kan ju bli sparkad vilken dag som helst liksom. Och så att man får ju så här,
det får man leva med.
Det får man leva med och man klarar sig.
Vad ser du mest fram emot nu?
Nej, men nu ser jag fram emot att verkligen få ägna mig åt teamen och businessen och när man jobbar i en IPO, man kan ju aldrig släppa greppet om businessen, men det är klart att det har varit väldigt mycket tid som jag har spenderat i att prata med investerare och suttit i olika möten. Och, som ju naturligtvis är en jätteviktig del av mitt jobb för att skaffa kapital och undervisa världen om vad vi gör och sådär. Det är ju en del av mitt jobb, men jag ser fram emot att spendera mycket mer tid med människorna i verksamheten nu.
Vad härligt. Då får vi hoppas att du får göra det.
Ja.
Tack så jättemycket för att du har varit med
hos
mig.
Tack för att jag fick komma hit.
hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Maria Hedengren. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders får gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcasterappen och förstås sprida avsnittet till vänner och kollegor som du tror skulle gilla det. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, ett searchbolag som rekryterar moderna ledare med ett annat synsätt vad gäller chefsrekrytering. Du kan läsa mer om oss på eqexecutivesearch.com och gå in och lägg in ditt CV om du vill finnas med hos oss. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.